Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck.
Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 21 av Författarpodden som ju blivit helt omåttligt populär där ute, vilket vi förstås är jätteglada över. Vi kommer idag att ta fasta på lyssnarönskemål, nämligen redigeringsprocessen. Så idag ska vi prata om vår egen redigeringsprocess och även om hur den fungerar i stort för den som skriver och tänker sig att ge ut en bok. Så jag tänkte inleda med att fråga dig, Frida. Vad känner du när du hör ordet redigeringsprocess?
Alltså det är väldigt dubbelt. För att som vi pratade om lite innan, så ofta är det så att antingen så älskar man redigering eller så hatar man det. Men jag tror att om jag måste välja så är jag nog mer, jag älskar det nog mer än jag hatar det.
Vad skönt.
Ja, men det är det. Och jag tror framförallt att det beror på att jag vet att när, jag är ju väldigt mycket en tävlingsmänniska och jag har ett väldigt stort behov av att slutföra saker. Alltså jag mår väldigt dåligt av att ha saker pågående utan att de är avslutade. Så att för mig är det nog positivt just för att det innebär ett avslut. Jag vet att nu är jag snart färdig med den här boken. Och det är ju i sig är ju en väldigt härlig känsla.
Mm. Vad tycker du är svårast då med redigeringsprocessen?
Jag tror det allra, allra svåraste, det är nog att veta när det är dags att släppa taget. Redigeringsprocessen kan ju pågå hur länge som helst. Alltså du skulle kunna redigera en bok hela livet egentligen. Du blir ju aldrig riktigt färdig. Du kommer aldrig känna att nu är jag 100% klar. Det här är perfekt. Varenda ord, varenda stavelse är perfekt i denna bok. Det kommer du aldrig känna.
Nej, det är för jäkla jobbigt att det är så.
Ja, så det är ju lite tråkigt. Det är ju lite det negativa. Det finns ju alltid liksom saker som inte är så... Ja, men man får aldrig den där... Fast det får man kanske aldrig i livet egentligen. Att bara, wow, allt är perfekt. Nu kan jag släppa taget.
Vem vet, kanske en dag. Men när tänker du att det börjar? När börjar första redigeringsprocesspunkten för dig?
Alltså för mig är det nog när man har ett färdigt manus. Jag har ju ofta grovmanus och så jobbar jag om det själv. Alltså jag brukar, när jag har skrivit ett första grovmanus, då när jag har skrivit sista kapitlet, även om det är vissa delar som fattas eller saker som inte är liksom omarbetade alls, då brukar jag ändå skriva ut det och läsa igenom det, mest för att liksom få den här känslan av att wow, nu har jag skrivit en hel bok till. Att det känns skönt liksom att se det som en helhet. Men jag ser nog inte på det som redigering, utan jag tänker nog att det fortfarande är skrivprocessen. Så för mig börjar nog redigeringen först när någon annan har läst mitt manus och jag får feedback. Det är nog lite startpunkten för mig. Men du då? Tycker du att redigering är härligt eller förfärligt?
Jag tycker nog att det är härligt, mer än förfärligt. Jag tycker att det är den roligaste biten egentligen av hela processen. Jag tycker skrivprocessen, nu när jag då ska bli mer strukturerad så kanske den kommer bli roligare. Men annars så är ju den väldigt kaotisk för mig, medan själva redigeringen är mycket mer strukturerad. Och där är det väl, ja, men jag känner att det är lite som att brodera tårtan efter att ha bakat bottnarna. Sådär, att jag får fylla i, ja, men göra fint och brodera ut och knyta ihop saker och sådär. Mm. Men att just att lämna ifrån mig manuset tycker jag är fruktansvärt jobbigt. Och sen att få feedbacken inför att redigera är också ganska plågsam just inför att få det. Men kanske ibland även när jag får det. Mm. Men sen när jag väl fått det, för att jag kan, att i väntan på redigeringen så hinner ju ofta manuset landa lite. Och då när jag får feedback så får jag massor av ny energi. Och kan nästan så här vara hög på ångor i flera veckor. Och bara känna att nu jävlar ska jag skriva om hela skiten. Och det kan ju vara lite negativt att jag får den känslan. Att jag nästan dissar allt jag skrivit hittills. Men då tycker jag inte alls lika svårt att skriva 200 nya sidor. Nej. Hur känner du? Gör du om mycket?
Nej, det gör jag verkligen inte. Utan jag är väldigt färdig. När jag lämnar in mitt manus för redigering, då är jag väldigt färdig. Alltså då har jag själv redigerat så mycket, eller man ska säga. Jag har granskat mig själv så otroligt, i så otroligt många omgångar. Så att ofta är min redigering inte så väldigt omfattande. Och det är ju säkert därför som jag tycker att det är ganska lustfyllt. Jag har ju aldrig fått så här att jag har aldrig fått att du måste ta bort ett kapitel till exempel. Eller att du måste ändra på någon, alltså ta bort en karaktär eller något sånt där stort. Utan det brukar vara, sen fick jag i för sig, i den här boken så fick jag ändå relativt omfattande feedback från min förläggare. Så det tog, alltså då hade jag lite ångest, för det kändes som att det skulle ta väldigt lång tid. Alltså det kan vara svårt ibland att veta när man ser sådär, när man får feedback från ett proffs, och veta hur lång tid det kommer ta att genomföra det. Det tycker jag nästan är det jobbigaste.
Ja.
Att man inte vet om man kan lyckas liksom med det uppdraget man får, att de sakerna. Alltså jag tänk så här, om någon nu har lagt ner tid på att läsa det här manuset och så ger mig den här feedbacken, tänk om jag inte kan fixa det här problemet. Vad gör jag då? Ja,
vad händer då?
Ja, har du känt så någon gång?
Ja, det har jag nog. Alltså, jag hamnade ju i ett lite jobbigt läge där med min första bok, när jag hade skickat in manuset. Och sen så fick jag kontakt med en förläggare som gillade. Och så pratade vi, och jag fick väl... Det kändes ju mer som skrivprocessen feedback, mer än egentligen redigeringsprocess. Mm. Men då skulle jag ju då fixa en dramaturgisk kurva och så över sommaren. Och då blev det ju lite det här som jag nämnde i början, att jag freestylade iväg och gjorde om jättemycket.
Mm.
Så att när jag då var på möte med förläggaren, som då först hade antagit manuset, men inte läste när hon antog det, då hade hon hunnit läsa det och var jättebesviken. Och bara så här, du har ju gjort om på helt fel sätt. Hur löser vi det här? Kanske du kan skriva en version 3 som är lite av båda. Så där. Och då satt ju jag och kände att det här kommer ju ta resten av mitt liv att göra. Vad har jag gjort? Varför sitter jag i den här situationen? Och då gick jag hem och grät och bankade huvudet i golvet. Och sen skrev jag ju version 3 på 2 veckor.
Wow.
Och då insåg jag, medan jag gjorde det, att egentligen så var det inte så himla mycket som behövde skrivas nytt. Utan jag kunde pussla och plocka, och vissa bitar var ju jättemycket bättre i version 2 ändå. Så att jag håller med om den här tidsuppskattningsångesten kan ju bli enormt stark om du har ett möte och så säger någon, ja men nu har du, ska vi säga att du lämnar igen om en månad. Att det kan kännas helt oöverstigligt. Att bara, du säger ju, jag har ju aldrig sagt så här, nej det kan jag inte. Utan jag säger bara, ja absolut, ja, men det fixar jag, inga problem. Mm. Och så går jag hem och har ångest och sen så fixar jag det. Så att jag tror att ofta så är det kanske... Det känns som att det är mycket mer än vad det är. Och sen återstår det ju flera vändor ju. efter den första grova redigeringen. Och det är den grova första redigeringen som ju är den mest omfattande. Att det, då är det ju förläggaren som feedbackar. Och sen efter det, när du kommer till redaktören, så blir det ju mer, ska du inte flytta det här stycket, typ. Mm. Lite så.
Mm.
Så i min slutversion så blev det inte heller att jag tog bort några kapitel. Och i min senaste bok, då var det enda som togs bort, var en dikt som en gammal elev från internatskola hade skrivit, som jag gick med på att ta bort den, fast i efterhand så kan jag väl tänka att den borde fått vara med. Men annars så var det ingenting som jag fyllde på med mer än tog bort.
Ja.
Sådär.
Ja, för det där är också väldigt jobbigt om man får feedback som man inte håller med om. Och det här kommer jag ihåg fram, alltså att jag tänkte väldigt mycket på när jag, innan jag blev utgiven, när då olika proffs eller förläggare eller människor i branschen läste mitt första manus och hade väldigt olika åsikter om det. Då är det ju så himla svårt att veta hur man ska göra. Alltså, vem ska man lita på? För någonstans är det väldigt lätt att tro att det finns liksom någon slags ett objektivt sätt att mäta ett manus på, och att någon slags standard att men så här är det här är bra, det här är dåligt, det här måste du ha, det här ska du undvika. Men så är det ju inte, utan det är ju alltid en subjektiv bedömning. Och då är det ju supersvårt. Alltså, jag vet ju, nu har jag fått på mitt manus, jag har fått feedback från förläggare, jag har fått feedback från agent, och nu väntar jag på feedback från redaktör. Och då har jag ju fått, alltså om vi säger från min förläggare att jag fick 100 grejer att ändra, bara för att liksom vara tydlig, då har jag kanske ändrat 99 eller 98 eller 99 av dem. Men det är en eller två grejer som jag har känt så här: nej, det där vill nog jag ha kvar. Antingen att det där vill jag nog ha kvar, eller att det där vet jag inte om jag kan ändra. Om historien funkar för mig då. Och det där är ju supersvårt.
Men hur bra överensstämmer den feedback du fått av de här tre olika personerna?
Ja, men det, ofta så är det ju så här att de hänger upp sig på lite olika saker. Att det kan vara någon grej då som någon säger att men det där funkar inte riktigt. Men det är något som någon annan tyckte att det där funkade ju bra. Alltså det, även om det överensstämmer i det stora, Så är det liksom, nästan alltid är det ju någon liten grej som någon har tyckt var okej eller bra, som någon annan inte tycker är bra eller tycker att det är konstigt eller de reagerar på. Och då är det ju, alltså då känns det ju så himla tungt, för man kan ju inte hålla på och liksom tjafsa med dem. Ja, men hon sa ju att det var bra, liksom så. Så att då måste ju du ta beslutet. Alltså det är ju trots att din bok, ditt verk, ditt ansvar. Och det är ju ingen som, alltså det har jag aldrig jag upplevt att någon trycker på och hävdar att nej, men så här måste du göra. Utan det har man ju alltid, har jag alltid jag känt att de har liksom, ja men de presenterar sin feedback och sen säger de, ja men det är liksom, du får ju bestämma så. Men det är svårt det där, för att det är jättesvårt, för då står man ändå ensam med beslutet. Och ibland kan jag också känna, någon gång har det hänt att jag har känt så här, ja, men jag vet inte om jag, som jag sa innan, att jag vet inte om jag kan ändra det här. Och då är det ju lättare att låta bli. För jag är ju jätterädd att jag ska, alltså, sabotera texten om jag går in och ändrar för mycket.
Ja, visst. Men känner du, är det någon av dina böcker som du har ångrat någon ändring du har gjort? Där du har redigerat bort något som du hade velat ha kvar?
Nej, det tror jag inte. Nej, däremot så kan man ju alltid, så tror jag alltid att man kommer på grejer efteråt. Eller det kan jag känna i alla fall, att jag önskar att jag hade lagt till det här, eller att jag hade skrivit något mer.
Verkligen.
Men det är ju också jättejobbigt, och det är just därför man blir aldrig färdig. Alltså, var ska man bryta någonstans? När är manuset klart?
Det är därför du skriver serier, erkänn.
Ja, men det är ju jättesmart, för då kan man ju fånga upp lite sen om det är någonting som...
Ja.
Nej, men alltså, egentligen är det ju knäppt att man har ju en ganska hög produktionshastighet ofta med böcker. Det måste man nästan ha om det ska bli några böcker. Annars är det ju lätt att man bara går och drar på det i flera år.
Ja, jag är väl lite mer den typen.
Ja, och då är det ju så att, hur vet man då när man är klar? Hur vet du när du är klar?
Nej, det vet jag ju inte. Jag kan ju känna med det manuset som jag har skrivit nu, då som jag skickade iväg innan jul, att det var ju mest att jag kände lite att jag hade nått vägs ände rent inspirationsmässigt.
Mm.
Sen hade jag ju, nu har det ju gått ganska lång tid och det är först imorgon jag ska träffa förläggaren och prata om det här manuset. Och det har ju hunnit hända ofantligt mycket i mitt huvud och med manuset i mitt huvud. Så när det fick vila ett tag och jag läste det igen och jag fick liten typ av feedback så där via ett mejl. Och då bara började jag då vända upp och ner på allting igen i manuset. Och känna så här, men gud, hur kunde jag skriva så här? Det är klart att historien måste vara så här. Så kan jag dra igång lite. Ja, nej, jag tror att jag nog aldrig känt att nu är det fantastiskt, nu är det klart. Och särskilt med den senaste boken, då var det så otroligt kort redigeringsprocess. Och jag visste ju att den skulle ut i augusti. Men jag trodde att den skulle gå fler varv. Så att när det då plötsligt så här, men nu här är sista korvändan. Då blev jag bara helt panikslagen och tänkte, men va? Är det kört nu? Och den här ångesten inför att så här, nu eller aldrig måste allt som ska vara med, vara med. För sen kommer den tryckas och då finns det ingenting jag kan göra åt det. Då kommer det vara det här som är det som alla läser som att det är så den skulle vara.
Mm.
Och det är ju skitjobbig känsla. Just att så här, nu har boken gått i tryck. Jag har aldrig känt lättnad över det. Jag har mest känt att jag kommer aldrig våga öppna den. Hur känner du inför det när den går till tryck? Blir du glad? Skålar du skumpa?
Nej, det gör jag inte. Men ofta känns det väldigt skönt. För det känns ju lite som att man springer, alltså det är ju upploppet där innan den ska till tryck. Och sen när den väl åkt, det är ju något skönt, och det är en skön känsla med att nu kan jag inte göra mer, så nu måste jag släppa det. Men jag tänkte på det där du sa, att det här sista chansen, alltså så känner jag ju väldigt mycket under redigeringsprocessen. För när jag sitter och skriver manuset, alltså när jag under den vanliga skrivprocessen, då tänker jag ju ofta att alltså om jag blir stressad eller känner såhär, nej, det här är inte tillräckligt bra, eller jag börjar liksom, alltså jag litar inte på mig själv, på min egen förmåga, då tröstar jag ju mig alltid med att ja, men jag kan ju redigera det sen. Alltså blir det inte bra, då kan jag ändra det sen. Då kommer ju någon säga till, eller så kan jag läsa det själv. Så att det där liksom, det är inga problem. Fortsätt skriv bara. Och det är ju en jättebra strategi. Men den funkar ju som sagt inte då när man sitter och redigerar på slutet.
Nej, och det är ju jobbigt om ingen skulle säga till. Och du bara liksom lite glömmer bort den här passagen.
Ja.
Jag hade ju ett saknat kapitel hade jag i min senaste bok. Som jag bara inte hade klarat att skriva. Det fanns där i strukturen, för det skulle vara så här, vartannat kapitel jag och vartannat kapitel internaten. Och då var det ett jag-kapitel, tror jag, som saknades. Och det saknades ju jättelänge. Det saknades ju ända fram till näst sista rundan eller något.
Okej.
Så det var väldigt det var väldigt mycket intensivare och kortare och snabbare takt andra gången än första gången. Då var det ju också mycket längre. Ja, men från att det antogs till att den skulle komma ut, så var det ju mycket längre tid också. Eller vad man ska säga. Den första var ju inte antagen. Den var ju klar när den blev antagen. Och den andra var ju inte ens påbörjad när den blev antagen. Så det blev ju en stor skillnad så. Men jag tänker också just det här med att alla tycker olika. Att jag jobbar ju med redigeringsprocessen nu också som redaktör. Och då har vi innehållsmöten där vi, när vi producerar text, där det är fyra personer som kommer med synpunkter. Ungefär när den börjar bli klar. Och jag var på ett idag, och då var det ju fyra personer där alla tyckte olika. Så då kunde någon säga så här, men jag tycker att den här meningen ska börja så här istället, för då händer det här. Och jag bara, men det kan jag hålla med om. Och sen säger någon, nej, men om du gör det, då försvinner det här, och därför borde det vara så här. Och så båda låter väldigt övertygande, så att då är det ju upp till mig att bestämma. Och det kan ju bli en väldigt, som du också sa, en ganska jobbig situation, särskilt om du inte är 100% säker på vad du vill, att du känner så här, jo, men det skulle väl kanske vara bra att hon drog till Rom, och någon annan, eller så här, nej, men det kanske är bäst att hon stannar hemma. Så det gäller ju att, alltså där, att ha sitt veto är ju jätteviktigt, kan jag känna, att det liksom alltid är din egen, att det är din berättelse som är den som blir färdig, och att det är att du inte kompromissar bort vissa saker. Men samtidigt så är det ju läskigt att gå emot någon som du har respekt för. Att tänka så här, okej, men jag har ju tyckt samma med allt annat som hen har tyckt. Varför skulle det här inte vara rätt då? Det är så.
Ja, och så vet man ju inte heller om det är så här att, alltså även om någon då läser mitt manus och ger mig 100 olika liksom grejer att titta på, då kan det ju vara så här att en av de grejerna har den personen missuppfattat. Alltså den har missat någon grej eller liksom läst fort eller varit trött eller tänkt på något annat eller vad som helst som är liksom det mest mänskliga i världen. Och det vet jag hände mig en gång när jag, eller hände, det är ju inte riktigt samma sak, men när det var en forskare som använde min bok som underlag i en studie då.
Okay.
Vilket är jättekul. Och då intervjuade hon mig. Och då pratar vi om min första bok och så diskuterar vi liksom olika de teman hon hade hittat och vad hon, liksom analyser hon hade gjort, och vilket var superintressant. Men sen när vi var klara, då sa hon så här, jag måste bara fråga en sak. Jag tyckte det var lite konstigt det här i boken, att på ett ställe så står det att huvudpersonen ställer sig framför sin mamma och så kan inte mamman se henne. Var det där en korrmiss eller? Och då tänkte jag, men herregud, för det var ju en jättestor grej då att mamman hade blivit blind.
Ja.
Så jag tyckte det var så här lite nyckelgrej i boken. För det var väldigt symboliskt, hon kunde inte skriva brev till sin dotter och sådär. Så att det förklarade liksom varför de inte hade så mycket kontakt. Och då tänker man så här, men det är ju så lätt. Alltså det är ju så lätt att missa en liten, alltså missa en detalj.
Men det var väl ingen liten detalj, det där kändes som en ganska stor grej.
Nej men så är det ju, alltså vi är ju människor och man kan, och därför tänker jag att det är ändå viktigt någonstans att man vågar lita på sig själv. Att man har haft en tanke med allting man skriver, att det finns en plan, att det finns en struktur. Och att om någon då ifrågasätter någonting, att man själv då ifrågasätter varför, alltså kan man då förtydliga kanske det de undrar om. Men man kanske inte behöver ta bort det. Alltså det kanske inte är fel, om du förstår. Utan det gäller bara att, ja men okej, man lyssnar på feedbacken, man tar in den, men i slutändan så får man ändå lita på sin egen vision. Du Agnes, innan du blev utgiven författare så hade du säkert någon slags bild av hur redigeringsprocessen såg ut när man väl har blivit antagen. Motsvarade den, alltså så som det är i verkligheten, motsvarar det så som du trodde att det var, eller ser det helt annorlunda ut?
Ja, det var nog ganska annorlunda. På det. Jag hade nog inte förstått att det var redaktören som skötte stora delar av redigeringsprocessen. Sen var ju min dröm var ju lite att jag skulle få feedback. Det hade jag ju förstått, att det får du om du blir antagen oavsett. Men sen jag ganska väl stämde det nog överens ändå. Men det, jag tror att jag hade inte så omfattande ändringar då efter att jag hade skrivit 3 versioner. Så var det ju ganska smärtfritt. Så att jag tyckte det var väldigt roligt.
Ja.
Jag tyckte det var roligt och jag tyckte det var väldigt jobbigt just att behöva slåss för det som var viktigt för mig. Mm. Och att jag kunde nästan känna i vissa situationer att jag var rädd att tappa greppet om mitt språk och min bok och min berättelse. Mm. Sen var det egentligen aldrig, det var aldrig tal om att ändra berättelsen, utan det var mer språkligt som blev mer diskussioner kring. Och det hade jag, jag tycker att det stämde relativt bra överens. Jag googlade lite på redigeringsprocesser inför att spela in det här avsnittet, och då var det någon som skrev om att det pratas väldigt lite om hur omfattande redigeringar författare gör och hur lite originalmanuset stämmer överens med vad som slutligen kommer ut. Att det är så otroligt mycket jobb för vissa.
Mm.
Och det har jag ju läst på bloggar och författare som är mer öppenhjärtiga, att vissa skriver ju i princip ja, men de skriver ju om hela.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Boken när de redigerar. Och att då ja, blir den ju såklart oftast bättre då, i alla fall i författarens ögon och i allas ögon, får man hoppas. Att inte någon går tillbaka till sitt ursprungsmanus någon gång och bara, åh nej, det var ju mycket bättre det här än det andra. Mm. Men att det är, jag tror att det är en del, att om du blir etablerad författare, som jag ju har förhoppningen att bli någon dag, eller vad man nu kallar sig det, så tror jag att då blir kanske redigeringsprocessen, antingen så blir den en jättestor del av själva skrivandet, eller så blir det en liten del. För vissa skriver ju så att de, ja, men jag har ju hört om författare också som i princip inte ändrar någonting. De är ju få, men att så här, de har skrivit, det är ju några få punkter som tas bort typ. Och då har de lagt ner ofantligt mycket arbete på själva skrivprocessen. Och så blir redigeringen mindre. Medan andra kanske mer grovhugger ut första utkast och sen tycker de redigeringsprocessen börjar. Ja. Eller hur tänker du, Frida?
Jag tänker på det där du sa, att det kanske har lite med status att göra också, som jag pratat om innan. Att vissa författare är väl så högt ansedda att man liksom, alltså man går inte in och pillar i deras verk, oavsett om det hade behövts eller inte.
Eller tvärtom, att de skickar in typ 3 meningar och säger, här är min bok, kan ni hjälpa mig nu?
Ja, så kan det också vara. Precis som du, så visste inte jag att liksom redaktören tar så mycket ansvar. Det hade inte jag någon aning om. Och sen hade jag nog inte fattat heller att det tar så lång tid. Alltså att det kan vara så lång väntetid. För det har ju varit, alltså det har jag ju upplevt, att man får vänta liksom. Alltså när man skickar in sitt manus, då är det ju inte så här att, åh, då får du svar liksom 3 dagar senare. Utan då kan ju du få vänta ett par veckor eller ett par månader. Och sen så ska redaktören läsa och så kan det liksom få vänta igen. Alltså först förläggaren, sen redaktören, och vänta igen. Och sen är det då korreläsaren. Det är ju inte så att, åh, boken är klar, nu kör vi. Utan det finns ju liksom ett körschema på förlagen. Att det står, alla manus står liksom typ i köordning och väntar på sin tur.
Ja, jätteirriterande. För när du har lämnat in manuset och jobbat som fan. Och så lämnar du in det till redaktören och bara, när får jag det, på måndag eller typ? Och bara, ja, du får om 3 månader. För då har vi gjort klart sommarutgivningen. Så det var ju en chock också för mig, det håller jag med om.
Ja, och samtidigt så kan jag känna att på ett sätt så gör inte det mig så mycket. För jag har tyckt att det varit rätt skönt att manuset har fått vila. Och att jag har fått lite distans till det. För ofta kan man ju se på manuset med helt nya ögon. Alltså det tror jag är liksom det är nästan ett av de viktigaste tipsen till alla där ute som skriver. Att lägg ner manuset och vänta liksom ett par veckor och så titta på det igen. För ofta så kan ju idéer liksom mogna. Alltså ibland har jag fått några såna här små grejer som har varit jätteviktiga för mina berättelser. Har kommit till mig under sådana vänteprocesser. Att när man då går och småfunderar lite så här, ja men inte aktivt utan det pågår liksom i bakhuvudet på något sätt. Då kommer man på jättebra grejer. Så jag tror att det kan vara ganska bra att ha de här vänteperioderna. Men det kan ju vara liksom frustrerande också i och för sig. Brukar du vara nervös när du väntar på din feedback?
Otroligt, det är fruktansvärt. Eller det går i början, de första dagarna är det fruktansvärt. Och sen så lugnar det väl ner sig. Men just att jag Ja, ju längre tid som går desto lugnare blir jag nog, tror jag. Och att jag samtidigt, nu tänker jag på det här mötet jag ska på imorgon som jag har väl lite ångest över, fast också tycker ska bli roligt. Att jag någonstans får hålla i mig för att inte gå in och säga så här, alltså förlåt för det där manuset, det var inte meningen. Jag ska skriva ett mycket bättre nu. Utan att bara hålla lugnet och inte vara självkritisk för mycket. Men självkritiken, den är ganska plågsam tycker jag. Och jag kan ju känna att just det här ångest-eufori-faserna när jag skriver en bok, att ena dagen så kan boken vara helt briljant och så läser jag igenom den gången efter så är allting helt värdelöst. Att jag försöker acceptera att det är inte så svartvitt och det har mycket att göra med hur jag mår och hur peppad jag är och var jag börjar läsa eller vad som helst. Ah. Så att det, inför morgondagen så tänker jag inte öppna mitt dokument eller någonting, utan bara gå och lyssna och höra så här, ja men vad kände du? Och vara mer. Men jag tänker att förläggare är ju inte ute efter att såga en i små bitar och mala en i en kvarn och säga hej då, vi ses aldrig mer. För att det är ingen som vinner på det. Även om de inte gillar ditt manus så är det ju mycket roligare för alla att prata om styrkorna istället för svagheterna. Mm. För att det ger ju ingenting att prata om, ja men här, de här fyra kapitlen var så dåliga så att jag var tvungen att lämna huset och skrika. Utan då pratar man mer så här, åh det här var en spännande person, hur skulle den kunna få växa? Och sådär. Så att jag bygger upp väldigt stora torn av tankar som inte är riktigt kopplade till verkligheten.
Ja.
Och att jag kan drömma väldigt mycket om vad folk tycker och att jag får feedback och att jag hanterar den och har massa olika bearbetningsprocesser för mig i sömnen. Men att i slutändan så är det ju faktiskt bara ett vanligt möte mellan två människor som, där du får tankar för det mesta positiva om din text. Men eftersom texten ligger mig så nära på så många sätt och jag har skrivit den med så mycket vånda, så är det ju skitjobbigt att inte allting är jättebra. För det är ju det, att när du får feedback så är det ju ingen som någonsin säger, ja, jag har inga invändningar, det går till tryckeriet nu eftermiddag, hoppas det är okej med det. Även om du är as-status hög och ingen vågar pilla i ditt manus, så händer det någonting mer och mer. Ja. Någon liten puts någonstans.
Ja, ja, och så tänker jag, för att jag är inte alls, alltså jag tycker också att det är jobbigt såklart och är liksom orolig för, ja, men någonstans är man ju alltid orolig för att de ska säga, men det här blir ju ingen bok, det här är ju skitdåligt, det här får vi liksom slänga. Det är man ju alltid jätteorolig för, men om man kan liksom resonera med sig själv så mycket att okej, det kommer inte hända, så illa är det inte, då tycker inte jag det är så farligt. Och jag tänker att det kanske beror på att jag aldrig träffar mina förläggare eller redaktörer i person. Nej, men det är ju klart att det är jättemycket mer laddat om man har bokat ett möte och man ska få den här feedbacken in person, liksom ansikte mot ansikte, och man kan inte gömma sig. Alltså, börjar du gråta, så vad ska du göra? Du sitter ju där. Och det,
men i telefon,
kan,
om du börjar gråta så hörs väl det också?
Jo, men jag får ju min feedback i mail.
Jaha.
Och det är ju superbra, för då, tycker jag, wow, verkligen. För då, för det första vet jag ju inte exakt när det ska komma, så helt plötsligt är det bara där. Och då är det liksom ingen, alltså då är det så här, okej, okay, då kan jag ju gå och förtränga att det ska komma fram tills att det kommer. Och
men
sen så är det
underbar grej.
Ja, men det är faktiskt inte dumt, för att dessutom är det ju då väldigt så här neutralt, för man försöker inte läsa in så här, och eller det kanske man gör, men jag har inte haft det problemet och jag är ändå en ganska känslig person så lätt kan tolka in vad folk tycker och tänker utan att de säger det liksom. Och då, men när du får det på papper så då känns det ändå ganska okej. Okay. Alltså jag hade nog tyckt det var ganska jobbigt att gå in och träffa någon och få den här feedbacken. Så att ja, det är inte alls ett dumt trick. Sen har jag fått feedback via telefon, men då är också, det är också lite så här, då kan man, alltså då blir man lite, kan man känna sig lite överlumpad och så hinner man inte skriva ner allt och så kan det vara, nej, jag gillar inte det. Jag gillar verkligen att få mail. Det är ju superbra.
Ja, men jag tänker om du har telefonsamtal så borde det väl komma ett mejl som komplement. För att det är ju sjukt svårt att hinna skriva ner.
Ja.
För så är det på ett ansikte mot ansikte möte så får du ju ofta också det skrivet efteråt. Skulle jag säga.
Ja.
Eller skulle jag tro. Eller det beror på vad det är för typ av möte, men om det är just i redigeringen, att alla de här synpunkterna på alla de här sidorna.
Ja. Jo, ja, men, jo, men sådana grejer. Men ibland, så, någon gång har jag fått feedback som har varit lite större grejer. Typ så här, den här känslan och det där och så. Alltså, övergripande saker. Och då har det inte varit så konkret på papper. Och då har jag varit lite så här, shit, tänk om jag inte hinner få med allting nu. Och tänk om jag glömt något eller missat något och sådär. För det är ju något organiskt. Alltså, den här, jag är ju helt övertygad om att den feedbacken du får idag, hade din förläggare ställt in ditt mötet med dig imorgon och skjutit på det till en annan dag, då hade du inte fått exakt samma feedback. Så tror
Nej,
jag.
det tror inte jag heller. Och det är ju jätteintressant. För att då är det också så här, vad är det, för att men någonstans så kanske det som hade varit samma feedback hade varit kärnan av känslan av vad som var bra. Och att det hade kanske kommit ändå, men att vissa detaljer hade glömts bort eller ja, kommit till eller sådär. Så att det är ju, ja, det, men jag tänker också om du är egenutgivare till exempel och har en redigeringsprocess, då är det väl, tänker jag att det är väldigt viktigt att, ja men att bolla det med folk som, att du har olika personer för olika ändamål lite. Om du vill få synpunkter, någon som är väldigt språkligt bra och någon som är kanske har läst den genren väldigt mycket och så här, att försöka skapa sig ett bra nätverk av personer som kan ge feedback och som gör det också på ett konstruktivt sätt. För det tänkte jag på idag när jag fick ett mejl med en av de här texterna jag hade jobbat med. Och då var den inledande kommentaren var så här, markerad kommentar, stod så här, jättebra text, här kommer mina synpunkter. Tänkte jag, åh, vilket sympatiskt sätt att inleda en feedback på. För att då gör det inte så mycket om det är 50-11 kommentarer om att saker borde vara annorlunda. För att jag har fått det inledande jättebra text att ta med mig genom läsningen. Och det tror jag att det kan ju säkert alla förläggare, att det är så du ska göra, hoppas jag. För att annars kanske alldeles för många klappar ihop och lägger ner sina skrivprojekt. Men också för mig innan jag var utgiven så var ju bara att få sitta med en förläggare, det var ju en del av hela drömmen. Att vara i det här stora fantastiska huset där böcker föddes. Och jag var en av dem som fick liksom träffa de här mytomspunna fåtalet som förverkligade människors drömmar. Men sen tyckte jag, apropå det här som var överraskande med att väl bli antagen, vad som var annorlunda, att förläggaren försvann tyckte jag. Efter, ja, men när redaktören tog vid så var ju inte förläggaren inblandad överhuvudtaget förrän manuset var helt klart.
Nej.
Var det samma för dig?
Ja, det var det.
Och det hade jag nog inte väntat mig när jag blev antagen, för då när jag hade det mötet och fick den här förläggaren, då var det som att min tanke var så här, men nu följs vi åt. Varenda dag ska vi höras och bolla idéer. Men förläggaren hade nya projekt att ta tag i. Och att det är själva strukturen mer som förläggaren ansvarar för. Och sen så ser du eller hör inte röken av förläggaren förrän slutversionen är klar. Och då brukar du ju få en så här, hurra, vad bra det blev. Förhoppningsvis.
Ja, och det, men som du säger, alltså det där positiva man får, det får man ju, som förhoppningsvis får alla det är ju jätteviktigt. Alltså att man alltid, ofta börjar ju feedbacken med då, men det här, den här boken är fantastisk och jag tycker jättemycket om det här och vilken härlig historia. Och det är ju väldigt skönt att få det först innan man sen börjar. Men på sidan 23 så är det väldigt otydligt vem det är som, ja, sådär. Och någonstans så känner, alltså jag känner mig ändå, jag tycker ändå att 95% av all feedback är väldigt, ändå väldigt positiv, just för att man känner att det här kommer göra min bok bättre. Och det är ju också
Ja, absolut.
härligt, alltså just den här känslan av att okej, det här är, nu har jag skapat det här och jag har jobbat som fan med det här, men nu vet jag inte riktigt hur jag ska ta nästa steg, alltså hur kan jag göra det ännu bättre? Och då är det ju, alltså det är så himla härligt att få den proffshjälpen. Och det är det då, samtidigt som man känner sig så utsatt med, innan man blir utgiven. Eller såklart om man är egen utgivare och inte har hur mycket pengar som helst och liksom köpa lektörstjänst för. Alltså då måste man ju känna sig ännu mer ensam, eller det vet jag ju, för jag har ju skrivit manus och skickat in. Alltså då är det ju verkligen så att man inte, att man misstror sin egen förmåga väldigt lätt. Att man kastas liksom mellan det här att ja, men det här är bra, till att herregud, tänk om de läser det här och bara typ blir arga för att jag upptar deras tid för att det är så himla dåligt. Eller att de typ läser upp det och alla sitter och skrattar. Bara, gud, vad är det här? Vad tror hon? Tror hon verkligen att hon kommer bli författare? Det är, alltså man är ju väldigt försvarslös på något sätt och ensam. Och det är ju, ja, nej, det är lite läskigt. Men har du fått dålig feedback någon gång då, Agnes? Alltså feedback som inte har gjort det bättre?
Ja, du tänker så. När jag tänkte på det där första mötet, när jag sa, den här skiten kan vi inte ut. Det var ju ett lite sånt möte. Men nej, det tror jag inte att jag har fått. Det var mest det språkliga liksom, diskussionen jag hade just med om hur ungdomar fick prata i min första bok. Mm. Som jag kände att den tog ganska mycket energi och att jag, för mig var det helt, jag kunde inte på något sätt kompromissa med att de skulle prata vuxnare.
Nej.
Men att annars så tycker jag snarare att jag har, att ibland kan feedback vara nästan som att så här, komma på vem mördaren är i en deckare, att bara så här, ja, men det är ju så det ska vara, och wow, ja. Och bara hur hela historien bara exploderar av suveränitet av viss feedback. Uh-huh. Och det kan ju vara, ja, men att min sambo har läst och kommer med, vi sitter och bollar tillsammans och kommer fram till något, eller att på samma sätt sitta och prata med förläggaren till exempel och bara, ja, men det är klart. Uh-huh. Så ska det ju vara, och det är så de ska agera. Och jag tycker om det så mycket, jag tror därför jag tycker så mycket om redigeringsprocessen, för att huvudpersonen och alla runt omkring, de kan liksom få för sig grejer som jag inte har tänkt mig. Alltså ja. att det är ju så fjösigt att säga det, att karaktärerna får eget liv. Men att de, för mig får de det mycket lättare i redigeringsprocessen. Att nej, men det är klart, jag har ju varit för, det här har varit för mycket i min egen hjärna. Men nu när jag ser det utifrån så ser jag ju att så här handlar ju inte i personen. Den ska handla så här.
Mm.
Och att det är mer sådana upplevelser jag har haft. Jag har inte... Det var ju skittråkigt att ha väldigt mycket negativa redigeringsupplevelser, för att då skulle det nästan kännas bättre att ge ut boken själv,
ja.
I så fall.
Ja.
Utan att det är ju den här tilliten jag känner för att det är proffs som hanterar min text och är där för att göra den kramare bästa ur den.
Ja. Men alltså när du säger sådär som du sa nu, att du alltså sitter och pratar med förläggare och liksom har en dialog om, ja, men hur kan vi förbättra det här, då blir jag lite avundsjuk genast. För det får ju inte jag ha. Alltså det förlorar man ju då om man bara har mejlkontakt. Så då känner jag att det där lät ju väldigt trevligt.
Ja, men det är ju jättetrevligt.
Alltså det är ju fantastiskt om man verkligen kan sitta och prata om boken och manuset och karaktärerna och hur kan vi utveckla det här, och alltså att man ser det som ett gemensamt projekt så. Ja. Det förlorar man ju absolut om man inte träffas. Så att ja. Ja, men apropå det här med att ha fått dålig feedback. Anledningen till att jag frågade det var att jag hade en liten sån upplevelse. Inte att jag direkt fick dålig feedback, men jag vet med min första bok så fick jag lite språklig feedback som var fel.
Okej, vad var det för typ av feedback?
Ja, men det var, nu kommer jag inte ihåg, men jag tror att det var något i stil med det här att jag hade skrivit då ett slags någonting. Ett slags stol eller ja, så. Och så sa hon då, nej, men du ska ändra det till en slags stol. Och då är det så, och då var jag ju helt ny. Alltså jag var ju helt ny. Jag hade ju drömt om det här så många år. Jag hade inte haft, det var mitt första kontrakt. Så då var jag jätterädd för att säga det här. Alltså för att inte ändra det. För jag tänkte, tänk om hon nu ser att jag inte ändrar det och så blir hon arg på mig, typ. Vilket var såklart, alltså nu vet jag att det är klart att ingen skulle bli arg och att, alltså har man rätt så har man rätt. Det är ju bara att stå på sig. Mm. Men då hade jag jättemycket ångest över det, kommer jag ihåg. Och jag hade sån ångest över hur jag skulle berätta för henne att jag inte följde alla instruktioner jag fick. Så det kan ju vara lite jobbigt.
Men det kan ju inte vara någon som följer alla instruktioner de får. Det kan det väl inte vara.
Tror du inte
någon?
Det?
Varenda liten pyttedetalj. Det måste ju vara jättesvårt att gå med på, tänker jag. Men vem vet? Det kanske är någon som bara får 3 kommentarer också och håller med om alla. Det är inte säkert att du får 100 varje gång.
Fast som jag sa, jag följer nog i princip allt. Alltså det är väldigt få saker som jag inte följer. Jag är nog alldeles här...
Fast du sa ju att du är ändå 99
av 100.
Så du lämnar ju. Mm-hmm.
Men då är det nog...
någon. Jag tänker att det är så här en del av den konstnärliga friheten, att du inte riktigt kan kompromissa till 100% för att du måste vara lite emot.
Så är det kanske.
Att det ligger i dig. För att om du kompromissar, bara så här, köper allt rakt av, då är det som att du bara har tappat greppet. Och då kommer förläggaren bara, men vad gör? Du får inte bara hålla med om allt jag säger. Du måste göra motstånd.
Men tror du att de förväntar sig det? Alltså tror du det är vanligt?
Att du ska göra motstånd?
Tror du det är vanligt att författare argumenterar emot?
Ja.
För det gör ju inte jag. Jag köper ju allt. Och så kanske det är någon liten grej som bara, men det där, jag ändrar det så här men inte så där, typ. Så, det liksom, men jag protesterar aldrig.
Jag protesterade jättemycket.
Jasså?
Alltså, visst. Jag ägnade ju mer tid åt att protestera än att göra som jag skulle. Därför är alla förläggare slåss om mig nu, för det är så himla lätt att samarbeta med.
Men gud, vad intressant.
Jag tror att vi pratat om det i tidigare avsnitt, just när jag fick råda min syrra att slåss för det som inte betydde så mycket för mig och sen då kompromissa med, okej, men då får jag behålla det här.
Mm.
Att liksom låtsas att det var något annat som var viktigt för att få det jag verkligen tyckte var viktigt.
Ah.
Och att jag fick det rådet var ju ett tecken på att det kommer bli en struggle liksom mellan oss om vad som ska vara med och inte ska vara med.
Ah.
Och att det kan vara hur folk uttrycker sig eller vad den här personen hittar på eller om den här scenen har ett värde eller inte. Sådana saker har jag absolut slagits för.
Okay.
Och det är därför jag kan känna, varför slogs jag inte för den här dikten om jag tyckte den var så viktig? Men då tror jag att jag var lite trött och gravid.
Ah.
Och bara, nej men herregud, de vet väl bäst, det kanske inte är så kul att ha en dikt med.
Ah.
Så att det, jag tror många slåss och jag tycker det är lite kul att slåss också. Särskilt om jag känner mig övertygad om någonting. Och också som du säger, det är ju subjektiva åsikter som du får.
Mm.
Och jag vet ju själv, när jag tycker saker om texter så är det ju för att jag tycker det som individ.
Mm.
Det är ju inte att jag har någon typ av allsmäktig kunskap om vad som är en bra bok, just för att alla böcker är så olika.
Ja.
Så att, slåss för ditt manus, för fan.
Ja, Agnes, det var jätteintressant att jämföra redigeringserfarenheter med dig. Framförallt för att vi då har uppenbarligen gått ganska olika vägar. Så det var spännande att höra hur du har gjort. Och jag hoppas,
ja, detsamma.
Ja, och jag hoppas att alla ni där ute har att ni liksom kämpar på med era redigeringar och inte ger upp. För det är ju en så himla viktig fas, särskilt om man är sugen på att bli utgiven och håller på att skicka manus till förlag. Så kämpa på, ge inte upp, utan kör en redigeringsrunda till innan ni skickar in manusen.
Ja, lägg den i en mörk låda i 2 veckor och så ett varv till. Och jag hoppas att ni som har önskat det här avsnittet också har fått svar på lite det ni hoppades få höra. Annars får ni väl höra av er igen, så får vi göra en del 2 eller något. Men kul att så många lyssnar och fortsätter höra av er till oss eller följer oss på Instagram och Facebook. Så hörs vi igen om en vecka. Och du och jag också, Frida.
Absolut. Ha det så bra allihopa.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.